Och nu så har vi kommit fram till att vi ska bjuda in Oren Levari och tolken Ingvar Holmberg. Varsågoda, kom fram.
Amen. Thank you very much for everyone. Большое спасибо всем, кто выступал здесь.
Allesammans som har uppträtt och spelat och sjungit och dansat här.
Спасибо за прославление.
Tack för lovsångsteamet.
Tack för lovsången. Такие пророческие.
Dessa profetiska danser som vi har sett här nu.
Если вы еще здесь, значит вам понравилось то, что было до этого.
Det här är verkligen fantastiskt. Vi tycker om det här.
Друзья, мы сейчас еще будем молиться.
Vänner, vi ska be ytterligare just nu.
Перед тем, как мы будем молиться, я хотел немножко все-таки рассказать о нашем служении.
Ska sen berätta något om hur jag tänkt att den här gudstjänsten skulle gå till.
У меня есть видение от Бога.
Jag tycker jag har fått en slags vision, en Guds ledning om detta.
Открывать общины в каждом городе Израиля.
Jag har fått en slags vision att öppna församlingar i varje stad i Israel.
И поднимать служителей.
Och vara med också förbereda och resa upp förkunnare, ledare.
Социальная работа, она важна.
Också ett socialt arbete som är viktigt att utföra.
Это хорошо.
Det är bra.
Но я верю больше в духовную работу.
Men jag tror för min del, för vår del, att det är ännu viktigare med det andliga arbetet.
Потому что когда приходят проблемы в жизнь человека,
när det blir problem i en människas liv,
он должен знать Господа.
Då måste ju personen känna Herren.
Мы как верующие люди должны социально помогать другим.
Som troende människor så måste vi ju hjälpa människor.
Потому что Господь Иешуа сказал.
Herren Joshua har sagt detta, att vi ska göra det.
Но мы должны не забывать, что прежде всего мы должны вести духовную деятельность.
Men framför allt känner vi oss kallade att utföra ett andligt arbete.
Я верю, что это самое важное.
Jag tror att det allra viktigaste.
Потому что не хлебом единым будет жить человек.
Människan lever ju inte av bröd allenast.
Но всяким словом, исходящим из уст Бога.
Utan utav varje ord som utgår ur Guds mun.
Amen.
Amen.
Я вас тоже приглашаю, если вы хотите поддержать наше служение.
Och jag vill också inbjuda er, om ni på något sätt kan stödja vårt arbete.
Вы можете это сделать через пастора Тимо.
Så kan ni göra det genom pastor Timo här.
Он знает, как это делать.
Han känner till kanalerna och vet hur ni skulle kunna göra.
Во-первых, мы нуждаемся в ваших молитвах.
För det första behöver vi era böner.
Во-вторых, мы будем рады, если вы будете помогать нам экономически.
Och för det andra så är vi tacksamma givetvis om ni hjälper oss
ekonomiskt.
И я также друзей Израиля приглашаю к нам помочь нам.
Och jag ber er vara med och hjälp oss.
Amen. Amen. Thank you. Хорошо, друзья, я хочу, чтобы мы все встали на свои ноги и начали молиться.
Кто пора бить, фетер, обети сама сюжет.
Рибалаком релима сото рияла башанло робос. Let's pray the dance. Кила браво.
Рибалаком рияла башанло
робос. Кирибала башанло рияла башанло робос. Кирибала башанло Kim blamo se pala mamando lo robosetea, rebababa shanto lo robosika la robos, kindalaba, hallelujah, God of Abraham, Isaac and Jacob. We are thank you here in this church, in this place. Father, we thank you for your Holy Spirit right now. We thank you for your fire. We thank you for your word. We thank you for your angels. Right now, Father, we receive your anointing in the name of Yeshua. You are welcome, Holy Spirit, Ruach HaKodesh, Ruach HaAbaa. Welcome in this place. Hallelujah. We are waiting to your word, Father. We are waiting to your fire. We are waiting to your glory. In the name of Yeshua, we worship you. We proclaim your voice. We proclaim your grace. We proclaim, Father, Yeshua on the throne tonight. Yeshua in our hearts.
Du är i våra hjärtan, Yeshua.
And we thank you, Yeshua,
vi tackar dig,
for
Yeshua,
your anointing,
för din smörjelse,
for the break, the curses.
Smörjelsen bryter oken. Amen.
Amen. Эти. Давайте присядем. Спасибо, слава Господу.
Varsågod och sitt. Pris för Gud. Halleluja.
Jag получил слово для вашей церкви.
Jag har fått ett ord till er samling här och församling.
Jag в конце его скажу.
Och jag ska meddela det också i slutet av mitt
tal. Сейчас я хочу поделиться с вами слово о скинии, о шатре.
Nu vill jag först berätta lite grann för er från Bibeln om tabernaklet.
Amen. Насколько это важно.
Det är så viktiga principer vi finner där.
Давайте сейчас опять пойдем в книгу Деяния 15 главы.
Vi slår upp Apostlagärningarna igen, det 15 kapitlet.
Писание говорит 16-17 стих. Потом обращусь и воссоздам скинию Давидова, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам. И исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие.
16 versen och följande. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet.
Откуда это место писания?
Varifrån är det här bibelstället hämtat?
Это взято из малых пророков, из пророков, пророк Амос говорит об этом.
Det är taget från Amos, profeten Amos i Gamla testamentet.
Меня заинтересовало такое слово, что это будет именно скиния или сука Давида.
Man kan säga att det här handlar om tabernaklet, tältet, Davids hydda.
Jag vill säga att det är på протяжении 1700 år.
Under 1700 år skulle jag vilja säga.
Сука Давида, скиния Давида была запущена. Там не было ничего.
Så var Davids hydda. Det var ingenting. Den var, fanns inte. Varför inte det då?
Потому что на протяжении 1700 лет церковь отвергала Израиль.
Därför att under 1700 år så förkastade den kristna kyrkan Israel.
Amen. Halleluja. Halleluja. Послушайте, 325 год нашей эры.
År 325 i vår tideräkning.
Первый собор епископов.
Så började ju de här kyrkorna att byggas av biskopar.
Константин постанавливает.
Och kejsar Konstantin, han gjorde ju kristendomen till statsreligion.
Я вам сейчас зачитаю.
Jag ska läsa för er om det.
Очень важно.
Det här är mycket viktigt.
Amen.
Amen.
Это был Никейский собор.
Det var den Nicianska.
No, Messianska. Никейский собор.
Никейский кирка.
Константин сказал, надо очистить церковь от ее еврейской составляющей.
Det var en konferens där man sa att det gäller att rena kyrkan från det judiska.
Это было не так, как здесь, это было наоборот.
Och det var ju inte något stöd för Israel, tvärtom.
В письме своем Константин направил епископам письмо сразу после собора.
Och Konstantin, han skrev brevet till biskoparna runt om direkt efter den här konferensen.
Он объявил, что для церкви неправильно следовать обычаям евреев.
Han sa att församlingarna inte skulle längre följa judiska sedvänjor och högtider.
Он говорит, что он сказал, что соблюдение Песаха, Пасхи, пусть у нас не будет ничего общего с евреями, которые на самом деле наши враги.
När det handlar om Pesach, påsken, låt oss skilja den från den judiska påsken så mycket vi kan. Vi har inget gemensamt med dessa våra fiender, så skrev.
Потому что в еврейском календаре все время меняется день Песаха.
För att i den hebreiska kalendern så ändras tidpunkten för Pesach, påsken.
У нас солнечно-лунный календарь.
Därför att vi har ju en kalender som går lite grann efter solståndet och så vidare, månaden.
Он сказал, что нам нужно это исправить.
Vi måste rätta till det här, vi måste ändra oss, sa han.
Чтобы у нас не было и не осталось ничего общего с этими изменниками и убийцами нашего Господа.
Att det inte finns något gemensamt mellan oss och dessa mördare av vår frälsare Jesus Kristus.
В начале около 300 лет после того, как Мессия поднялся на небо.
Och ungefär 300 år efter det att Messias steg upp till himlen.
Община или церковь Господа Иешуа, она шла в правильном понимании слова.
Så fortsatte faktiskt kyrkan, församlingen, på en riktig väg genom historien.
Но после этой встречи евреев начали преследовать.
Men efter den här konferensen och brevet så började de kristna överallt att förfölja judarna.
Я вам задам вопрос.
Och jag vill säga, ge en fråga till er.
Как вы думаете, апостол Павел, он нес еврейские принципы жизни или какие-то другие?
När det gäller апостол Павлус, tror ni att han levde efter hebreiska principer i livet eller inte?
Я вам скажу, апостол Павел воспитался у ног Гамалиила.
Jo, апостол Павлус, han växte upp och utbildades vid Гамалиилс fötter.
Он говорит, да, я ради Христа я все почитаю читой.
Han sa visserligen, för Kristi skull har jag räknat allt det här som avsträde.
Но он не говорил о божественных принципах и о Торе.
Men han sa ju ingenting, med det menar han ju inte de gudomliga principerna som finns i ordet.
Он говорил о законничестве.
Han talade om lagiskhet givetvis.
Это очень важно понимать.
Det är viktigt att förstå detta.
И я не думаю, что Павел радовался бы, если бы увидел такое письмо, как Константина.
Я tror inte att Paulus skulle bli glad om han hade läst kejsar Konstantins brev till biskoparna.
Апостолы знали точно.
Апостолы visste mycket väl,
что это скиния Давидова падшая, которую Бог восстанавливает.
Att Davids fallna, förfallna hydda, den skulle Gud en gång upprätta igen.
Почему здесь именно Давида?
Varför står det just Davids fallna hytta?
У некоторых христиан Иисус, он только небесный, и все.
Vi talar ju som kristna ofta om det himmelska i första hand.
Да, Иисус, он небесный, он Слово Бога.
Ja, han är ju himmelsk Jesus, han är ju Guds ord.
Но у него есть земная идентификация.
Men han har också en jordisk identifikation och identitet.
Он сын Давида.
Han är Davids son.
А Давид представляет Иуду и Израиль.
Och David representerar Juda och Israel.
Поэтому, когда женщина-язычница пришла к Иисусу, к Иешуа,
Därför när en hednisk kvinna kom till Yeshua, till
Jesus, говорит ему, сын Давидов, помоги моей дочери.
Så sa hon, Davids son, förbarma dig över min dotter.
Потому что сын Давида это Машиах, это Мессия.
För Davids son, det är Messias.
Когда слепой Вартимей сидел у Иерихона, он говорит, сын Давидов, помилуй меня.
När den blinde Bartimeus satt där vid Jerikos murar så sa han, Davids son, förbarma dig över mig.
Они что-то знали о том, кто такой Иисус.
De visste någonting om hurdan Jesus var.
Сегодня многие церкви не знают.
Många kyrkor idag vet inte det.
Они тогда знали.
Men de visste det på den tiden.
22 глава Откровения.
I 22 kapitlet i Uppenbarelseboken, Bibelns sista kapitel.
Jesus говорит, что я гряду скоро.
Så säger Jesus, se, jag kommer snart.
Он говорит, я светлая утренняя звезда.
Jag är den klara morgonstjärnan, säger han.
И я потомок Давида.
Och jag är Davids ättling.
Я корень Давида.
Jag är Davids rotskott.
Почему в последней книге Библии Иисус говорит об этом?
Varför säger Jesus om sig själv på det sättet i Bibelns sista bok?
Потому что Иешуа видел, что люди, называющие себя церковь, будут гнать его народ.
Yeshua visste och såg att kyrkan i framtiden skulle förfölja Yeshua, hans folk.
Yeshua, через него Бог соединил небесное и земное.
Genom Yeshua så förenade Gud himlen och jorden.
Вторая глава Ефесянам говорит нам,
och andra kapitlet i Efesierbrevet säger oss,
что через Yeshua
att genom Yeshua
Бог сделал из двоих одно.
Så har Gud gjort ett av de två.
Поэтому сегодня я хочу поговорить о скинии.
Och därför vill jag tala om tabernaklet, tältet.
Что же нам надо знать, то, что знали апостолы?
Vi behöver veta det som aposteln visste.
Откуда вообще эта идея суккота, идея скинии, табернакла?
Var kom egentligen hela tanken om det här med tält eller суккот, лövhyddor ifrån?
Listen carefully. Евреи говорят,
judarna säger,
что весь этот мир это большая сука.
Att hela den här jorden är
весь мир, вся вселенная это как табернакл большой.
Hela universum är som ett stort tält, en tabernakel.
Поэтому Писание говорит в начале Бог сотворил небо и землю.
Därför står det i Bibelns början, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Это как большой, большая скиния.
Det är som ett stort tält, va?
Куда Бог поселил человека.
Där Gud placerade människan.
Израиль.
Och Israel.
Это как скиния во всем мире.
Och Israel är som ett slags tabernakel i hela världen.
Jerusalem.
Och Jerusalem.
Это как скиния во всем Израиле.
Och det är som ett tabernakel för hela Israel.
Послушайте, если мы сейчас заглянем в книгу Бытие.
Om vi just nu skulle titta lite grann på första Moseboken.
9 глава, давайте заглянем туда. 9 глава Бытия.
I det 9 kapitlet i första Moseboken.
Откуда это взято? Откуда апостолы это взяли?
Var har aposteln tagit den här tankarna, de här tankarna?
Апостолы были евреи.
Апостолы были judar.
И они читали Тору.
De läste Тора.
Амен. Ной. Ной.
Ноа.
Напился.
Han drack sig berusad.
I Efesierbrevet написано, не упивайтесь вином.
Och i Apostlagärningarna 5 står det, dricker inte druckna av vin.
Listen to
this.
Не написано, не пейте вина.
Det står inte att man inte får dricka vin överhuvudtaget.
Forgive. В шаббат все евреи пьют вино.
På sabbaten dricker alla judar lite vin.
У евреев нет алкоголиков.
Det finns faktiskt nästan inga alkoholister bland judarna.
Потому что у нас другая культура.
Därför att det är en del av vår kultur, men vi klarar av den här kulturen.
Пока русские евреи не приехали в Израиль, алкоголиков не было.
Ja, innan de ryska judarna kom till Israel så fanns det inga alkoholister i Israel.
В Израиле каждый шаббат все дети все пьют вино.
Till och med barnen på sabbaten dricker lite vin.
Это наша культура.
Det är vår kultur.
Yeshua Амашия.
Yeshua, Messias.
Когда он с грешниками встречался, он не пил безалкогольное вино.
När han umgicks med människor där så drack han inte alkoholfritt vin faktiskt.
Jag слышал христиан, как они учат, что он пил безалкогольное.
Ja, jag har hört att kristna ibland i Sverige tror att han drack bara alkoholfritt vin.
Грешники не пьют безалкогольное вино.
Men syndare dricker inte så mycket alkoholfritt vin.
А Иешуа ходил к грешникам.
Och Yeshua, han umgicks med vanliga
потому что он пришел, чтобы спасти грешников.
Han besökte syndare.
Но Писание говорит, не упивайтесь вином.
Men när säger skriften, dricker inte druckna av vin.
Но исполняйтесь Духом Божьим.
Men låt er fyllas av den helige Ande.
Amen. Ной напился.
Нова, han drack sig berusad.
Уснул.
Och han somnade.
И один из его сыновей сделал очень плохую вещь.
Och en av hans söner gjorde någonting som var väldigt fult för en jude.
Некоторые комментаторы Библии говорят, что его сын его изнасиловал.
Det faktiskt finns en del översättningar som menar att en av hans son faktiskt förgrep sig på sin far.
Некоторые говорят так.
Det vet vi inte.
Это может быть.
Kanske.
К сожалению.
Det skulle vara hemskt.
Поэтому Бог потом говорит за инцест в Торе. Что это грех большой.
Därför talar Gud om incest och den typen av synder att det är en stor synd.
Иоанн говорит, что есть грех к смерти.
Johannes han säger att det finns synd som är till döds.
Как вы думаете, о чем Иоанн говорил?
Vad kan det vara för någonting?
Люди говорят, ну если ты оставишь Иисуса.
Ja, det är kanske att om du lämnar Jesus, säger en del.
Это тоже грех ко смерти.
Är det en dödssynd.
Но
Nämen.
Иоанн говорил о трех самых таких грехах, которые ко смерти.
Men Johannes talar om tre synder, kategorier som kanske är oförlåtliga eller synd till döds.
У евреев есть 613 заповедей.
Hos judarna finns det 613 bud och stadgar.
Когда мы открываем гранат, гранат.
När man öppnar ett гранатепле.
Гранат это кушает тоже.
Гранатепле.
Маленький, большой, везде 613 семечек. Везде, я
проверял. Om det är litet eller stort, jag har kollat detta vetenskapligt, så är det 613 små kärnor i ett гранат.
Интересно. Окей, когда есть три заповеди, которые нельзя нарушать никогда.
Och det är tre bud man aldrig fick bryta.
Первое – это идолопоклонство.
Det första – det var avgudadyrkan.
Если кто-то поклоняется идолам, сразу смерть.
Om man gjorde avgudadyrkan så var man dömd till döden.
Это грех ко смерти.
Det var en dödssynd.
Второе.
Det andra.
Это если отец спит с дочерью или сын спит с матерью.
Det blir om det är sex inom familjen på förbjudna led.
Это грех к смерти.
Detta är också en dödssynd i Bibeln.
И третье.
Och det tredje.
Это если ты лишаешь кого-то жизни без причины.
Det är om man mördar någon, dödar någon helt utan orsak. Мудрость.
Поэтому наша армия называется армия обороны Израиля. Мы защищаемся.
Därför säger vi om vår armé i Israel att det är ett försvar. Vi försvarar oss.
Если Голда Мейер сказал.
Om Golda Meir sa.
И еще многие другие. Так.
Om Mumanda också.
Если Палестина сложит оружие, будет шалом, будет peace, мир.
Om PLO lägger ner Palestina, lägger ner vapnen, då blir det shalom, då blir det fred.
Но если Израиль сложит оружие, то Израиль будет стерт с лица земли.
Men om Israel tar bort vapnen, då blir Israel förintat.
Голда Мейер сказала, когда ее спросили, у вас есть ядерное оружие?
Och när jag frågade Golda Meir, finns, har ni kärnvapen, frågar jag.
Она сказала, у нас нет.
Då sa han, nej, det har vi inte.
Но если нужно, мы его применим.
Men om det behövs så kommer vi använda dem.
Это еврейский ответ.
Det där är hebreisk humor.
Хорошо, вот была проблема, и смотрите, Ной, он был пророком. Ной был пророком, Ноах. Ной.
Noah, han var en profet.
Его имя на иврите Ноах.
Hans namn på hebreiska är Noah.
От слова менуха, rest, resti.
Av ett ord som betyder att vila.
И смотрите, что он говорит.
Se vad han säger.
9 глава, 25 стих.
9 kapitlet, 25 versen.
И сказал он, проклят Кнаан, будет он рабом рабов, братьев своих.
Förbannad ska Kanan bli en slavars slav åt sina bröder.
Затем сказал, благословен Господь Бог Шема.
Han sa vidare, välsignade Herren Sems Gud.
Кнаан будет ему рабом.
Kanan ska bli hans slav.
Да, и он говорит, да расширит Бог Яфета, но пусть обитает в шатрах Шема, да будет к нам их рабов.
Gud ska utvidga Jafet, han ska bo i Sems tält, och Kanan ska bli deras slav.
Okay, you need water, brother. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam.
You are a good leader. Thank you. Taking care of your followers.
God bless you. I don't have followers. I have spiritual children.
Jag säger att han är en bra ledare som tar hand om sina efterföljare. Men du säger, jag har inga följare. Jag har bara andliga barn. Så bra är
Хорошо, слушайте, мы должны понять это место Писания.
Vi måste förstå det här bibelordet.
Кто такой Шем?
Вот вот это имя Сем, да.
Шем это сын. Оттуда происходят все евреи.
Сем это семит, som alla judar kommer ifrån.
Но также, когда мы говорим Шем, мы имеем в виду Бога.
Men när vi talar om Sem, så talar man också om Gud, kan man säga.
Поэтому антисемитизм это не против евреев только, это против Шема, против Бога.
Антисемитизм alltså inte bara mot judar, utan det är mot Шем, mot Gud själv.
Поэтому очень важно нам, ну как бы за этим смотреть в своей жизни.
Och det är väldigt viktigt att vi ser upp med detta och inte hamnar.
Кто строит наше мировоззрение?
Vem är det som skapar vår världsåskådning?
Вероучение.
Det är faktiskt troslära.
Мы верующие люди.
Vi är ju människor som har en tro.
И наша теология должна быть библейской.
Och vår teologi måste vara en biblisk teologi.
За что идет война в мире?
Vad består krigen i världen av?
За наше мышление.
Det handlar om våra åskådningar, vårt tänkande.
Если вы открываете телевидение,
om man tittar på TV,
интернет,
och internet,
масс-медиа,
och масс-медиа överhuvudtaget,
идет война за наше мышление.
Да, det är ett ständigt krig om vårt tänkande, om våra tankar.
Но у нас есть Святое Писание.
Men vi har den heliga skrift.
И мы должны знать, что в Писании уже давно сказано, что есть и что будет.
Och vi måste veta att i skriften står det mycket om vad som är och vad som kommer.
Писание говорит нам,
och skriften säger oss,
что когда Иешуа будет править в тысячелетнем царстве в Иерусалиме,
att när Yeshua kommer att stadfästa sitt tusenåriga rike i Jerusalem i Israel,
дьявол будет связан на тысячи лет,
då kommer Satan att vara bunden i tusen år.
Но потом он будет выпущен.
Men sen ska han slippa loss.
И он опять соберет царей и народы против Иешуа и против возлюбленного города Иерусалима.
Och då kommer han att samla människor över hela världen mot Israel och mot den heliga, den älskade staden Jerusalem.
Как вы думаете, что это будет?
Hur kommer det här att ske? Vad är detta, tror ni?
Екклесиаст говорит, нет ничего нового под солнцем.
Predikaren säger det finns inget nytt under solen.
Это будет опять антисемитизм.
Det blir antisemitism.
Потому что Иешуа будет сидеть на троне Давида.
För Иешуа kommer att sitta på Davids tron.
Потому что Иерусалим это город Давида.
Och Jerusalem det är Davids stad, mina vänner.
Поэтому вы благословенны.
Ni är välsignade, mina vänner.
Бог вас имеет в виду, Он вас любит.
Gud har er i åtanke, Han älskar er.
Потому что вы слушаете это слово.
För att ni hör detta budskap, detta ord.
Понимаете?
Ni vet, ni förstår.
Есть некоторые люди, которых Бог предал превратному уму, так написано в Римлянах.
Det står i Bibeln i Romarbrevet i början att Gud överlämnade människor åt förfängligt tänkande.
Потому что они не заботились иметь Бога в разуме.
Därför att de inte aktade på detta, den kunskap de hade om Gud.
А вас Бог любит.
Men Gud älskar er.
Вы знаете, что вы здесь, потому что Бог вас
любит.
А вы знаете, что после этой конференции в вашей церкви изменятся многие вещи?
Я думаю, что после этой конференции также ваши церкви и собрания изменятся многие вещи.
А вы знаете, пастор, что у вас произойдет духовный взрыв и внутреннее пробуждение после этой конференции?
Я хочу сказать вам, дорогой пастор, что я думаю, что часто будет ett genombrott efter att vi har varit och haft möten på ett ställe.
А вы знаете, что всё, что пыталось вас держать, оно будет разрушено.
Därför att saker och ting som försöker hindra Guds rike kommer att brytas ner.
Во имя Иешуа.
I Jesu namn, i Jeshuas namn.
Amen. Я это знаю. Я знаю это.
Jag vet detta, mina vänner.
Потому что я верю, что Бог говорит.
Jag tror att Gud talar.
Amen. Здесь есть люди сейчас, которые сидят и переживают за свою семью. И Господь говорит тебе, если ты будешь ходить предо мной, говорит Господь, и жить святой жизнью, то я коснусь твоей семьи.
Ska jag röra vid din familj
också?
Du ska få se det.
Jag vet inte vem
det här var till, men ta emot
det. Jag vet inte.
Gud talar till någon eller några här, det vet jag.
I
Jeshuas
namn. Det
finns människor nu, här och nu.
Которые забыли о том, что такое прикосновение Бога и помазание Святого Духа.
Som nästan har glömt vad det är att bli berörd av den helige ande, att få ett möte med den helige ande.
Вся ваша жизнь, она как суета.
Hela ditt liv har liksom blivit bara tomt och förfängligt.
И ваши отношения с Богом превратились в религиозность.
Och ditt förhållande till Gud har blivit liksom religiös formalitet.
Работа, дом, дом, работа, церковь, работа, дом, церковь.
Arbete, åka hem, åka till kyrkan, arbeta och så vidare och så vidare.
Но сегодня, когда мы будем молиться, Бог разрушит это.
Men vi ska be ikväll att Gud kommer att bryta destruktiva mönster.
И кровь Иешуа очистит
вас. Och att Jeshuas blod ska rena oss.
Иногда надо останавливаться, слушать, что Дух Святой говорит.
Ibland måste man stanna upp och lyssna på det som Anden säger just i detta ögonblick.
Jafet – это христианство.
Jafet – det står för kristenheten.
Вообще, когда говорилось о Jafet, говорилось о Европе.
För Jafet – det handlar mycket om Europa.
Jafet исходит от слова Йофи, Jafe – красиво. Красиво.
Jafet har samma rot som ordet vacker, skön.
Если вы смотрите на Европу и вы видите красоту определенную.
När man ser på Europa så ser man mycket av skönhet också på olika sätt.
Когда Европа имела христианские ценности, она была очень духовно красивой.
När Europa höll sig till de andliga värdena så hade också Europa väldigt mycket av skönhet.
Но шем, шем.
Men sen,
если я фет это что-то наружнее,
om Jafet är lite grann av det här yttre skönhet.
Вот смотрите, красивый мужчина.
En vacker man. Thank you, sir. My mother thought so also.
Jafet это что-то красивое.
Jafet står för det sköna, det yttre.
Shem это что-то внутреннее.
Shem handlar mer om insidan.
Skinja снаружи красивая.
Så att säga, ett tabernakel, vackert på utsidan.
Но надо войти вовнутрь, чтобы понять вещи.
Men man måste gå in för att liksom förstå vad det hela egentligen handlar om.
Shem это восток.
Och Shem, det är mera österländer.
Avraham.
Abraham.
Isaak.
Isaac.
Israel.
Och Israel.
Jafet это Европа.
Jafet, det är liksom Europa.
И он говорит здесь, что Яфет должен жить внутри шатра Шема. Он здесь пророчествует о настоящей церкви Иешуа.
Han talar här om den sanna Yeshua kyrkan, församlingen.
Я не знаю, вы меня еще пригласите или нет, но я должен быть честным.
Bjuda hit mig igen, men jag måste ändå vara så ärlig jag kan till inför er.
До тех пор, пока церковь в Европе держалась этого, было благословение.
Fram, ja, tidigare när Europa så att säga accepterade detta, så fanns det välsignelse över Europa.
Как Европа, как церковь в Европе оставила это, пришло проклятие.
Men när kyrkorna i Europa liksom lämnar den bibliska principen, då försvinner härligheten och välsignelsen.
Это пророчество.
Det är en profetia detta.
Он говорит, Яфет обязан быть внутри скинии Шема.
Alltså, Jafet ska vara inne i Shems hydda.
Только тогда может быть исполнена воля Божья.
Endast då uppfylls Guds sanna vilja.
Jafet теряет свою красоту.
Jafet förlorar sin skönhet.
Я не хочу никого обижать.
Jag vill inte reta någon.
Но то, что происходит сегодня в Европе, тяжело описать.
Men ändå är det faktiskt svårt att se det som händer i Europa idag.
Потому что церковь в Европе,
för kyrkan i Europa,
вышла из шатра,
har gått ut ur Shems hydda,
и живет своей жизнью,
och lever sitt eget liv nu.
Но сейчас приходит время,
men det kommer en tid just nu, tror jag.
И поэтому, наверное, я здесь сегодня,
och det är därför, tror jag, som jag finns här,
чтобы церковь вернулась к своим корням,
för att kyrkan ska komma tillbaka till sina rötter.
Чтобы церковь поняла, откуда она вышла.
Att kyrkan ska förstå var hon har kommit ifrån.
Господь говорит, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее.
Herren sa, jag ska bygga min församling, och helvetes portar ska inte bli henne övermäktiga.
Бог не заботится о том, что происходит в мире.
Gud, не заботится så mycket om vad som händer ute i världen.
Хотя он везде.
Han är överallt.
Он не только на нашей грядке.
Han är inte bara här i våra sammanhang.
Он везде.
Han är överallt.
Но он заботится о том, что происходит в церкви.
Men han är väldigt engagerad och angelägen i det som händer i församlingen.
Потому что церковь это соль земли.
Därför att församlingen, kyrkan, ska ju vara jordens salt.
Потому что церковь это свет мира.
Därför att församlingen ska vara världens ljus.
Бога не заботит, что происходит там.
Gud är inte så mycket om vad som händer där.
Бога заботит, что происходит здесь.
Han är väldigt intresserad av vad som händer i hans kyrka.
Потому что если здесь будет как хочет он,
för att om det är i församlingen så som han önskar,
мы сможем сделать что-то там.
Då kan vi göra något utanför kyrkan också.
Amen. Хорошо, давайте дальше. Скиния Давида.
Davids hydda.
Мы ее видим уже здесь у Ноя.
Vi ser detta alltså redan i berättelsen om Noa och vad han säger.
Где Jafet и Шем вместе.
Där Jafet och Sem liksom är förenade.
Но эта скиния принадлежит Шем.
Men tältet, boningen, tillhör Sem.
9 глава Римлянам.
9 kapitlet i Romarbrevet.
Halleluja. 9 глава Римлянам. Вы получаете слово для себя?
Да. Не получите ничего от этого, я не знаю.
Помашите хоть, чтобы я
понял. Поминка лито, они со мной до эвакна.
Аминь. Я говорю истину, как человек, принадлежащий Мессии. Я не лгу. Кроме того, свидетельствует моя совесть, руководимая Руаха Кодыш, Духом Святым.
Början i 9 kapitlet. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den heliga ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.
Моя печаль столь глубока и боль не покидающая мое сердце такова, что желал бы попасть под Божье проклятие и быть отделенным от Мессии, если бы это помогло моим братьям моей собственной крови и плоти.
Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.
Народу Израиля, они были усыновлены Богом. С ним им принадлежат заветы и дарование Торы, храмовое служение, обещание. Им принадлежит все.
De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, de har allt.
Им принадлежат патриархи, пастыря Израиля.
De har fäderna, herdarna från Israel.
От них, если говорить о физическом происхождении, пришел Мессия, который над всем, который есть Бог, да будет вовеки восхваляем Адонай. Амен.
Från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet.
Когда мы читаем это место Писания, мы понимаем, что скиния принадлежит Шему. И мы понимаем, что в истории что-то произошло. Люди пытаются переписать историю.
Folk försöker liksom att skriva om historien.
Некоторые люди пишут: Иисус из Палестины.
Och en del skriver att Jesus var från Palestina.
Но он из Палестины, он из Израиля.
Han är inte från Palestina, han var från Israel.
Amen. Нет, просто есть Библия.
Det är Bibelns budskap.
И мы видим, что на протяжении 1700 лет.
Och vi ser nu alltså att under 1700 år.
Скиния Давида пустовала.
Så var Davids hydda fallen och förfallen.
Но сейчас пришло новое время.
Men nu har vi en ny tid.
Христиане начали осознавать.
Да кристна börjar erkänna och bekänna.
Когда началось новое время для скинии?
När började den nya tiden för Davids tält och Davids hytta?
Который свидетельствует о возвращении Иешуа на землю.
Det som vittnar om att Yeshua snart vänder åter till jorden.
Это началось в 1948 году.
Det började hända 1947.
Когда мы вновь восстановили государство Израиль.
När man skapade den israeliska staten.
Когда мы собрали язык и иврит по частицам.
När man började ta tag i hebreiskan och rena den från andra influenser och skapa en ren hebreiska.
Когда Бог позволил вернуть евреям Иерусалим.
När Gud lät judarna vända tillbaka till Jerusalem.
Когда вновь Бог начал мессианские общины.
Och när det började så svårt att växa fram messianska församlingar.
Это скиния Давидова падшая.
Det är det fallna Davids hydda som blir
upprättad. Это то, что Бог восстанавливает сегодня.
Det är Gud som upprättar den.
Почему?
Varför det då?
Потому что Бог любит всех людей.
Därför att Gud älskar alla människor.
Он хочет, чтобы и прочие народы пришли и взыскали его лицо.
Han vill att alla andra folk också ska söka honom och hans ansikte.
Давид говорит: «Во свете лица твоего мы видим свет».
Och David säger: «I ditt ljus, Herre, ser vi ljus».
Что делает Бог сегодня?
Vad gör Gud idag?
Вы должны знать одну вещь.
Måste veta det här.
Что 19 глава Откровения, 10 стих говорит нам.
Att 19 kapitlet i Uppenbarelseboken och vers 10 talar om detta.
Вы помните это слово, я сегодня говорил, Моэд, Эд, Эд.
Эд, Эд.
Моэд.
Моэд var det.
Я сегодня говорил
это. Jag talade på eftermiddagen om detta.
Эд, это свидетель.
Эд handlar alltså om vittne och vittnesbörd.
Иешуа, он верный свидетель.
Иешуа är det sannfärdiga, trovärdiga vittnet.
И Писание говорит, что свидетельство Иешуа – это пророческий дух.
Och Bibeln säger att Jesu vittnesbörd är profeternas anda eller ande.
То, что сегодня делает Бог, это уникально.
Det som Gud gör idag, det är något unikt.
Церкви поворачиваются к Израилю.
Att församlingen, kyrkorna vänder sig till Israel i vänskap.
Jag вам скажу, что происходит сегодня.
Vad är det som händer?
На самом деле мировая церковь, она разделяется на две стороны.
Man kan säga att världskyrkan delar sig i två delar.
Ну, я никого не боюсь, кроме Бога. Поэтому я скажу.
Фруктал бара Гуд, то сейчас сей да.
Одна церковь идет с Иерусалимом, а другая с Римом.
Den ena delen av kyrkan vänder sig till Jerusalem och den andra vänder sig till Rom, om du förstår vad jag menar.
Amen.
И нам важно сделать правильный выбор.
Och vi måste välja rätt.
Потому что каждый из нас предстанет перед Иешуа.
För var och en av oss kommer en dag att stå inför Иешуа.
Что такое скиния?
Vad är hyddan, tältet?
Я скажу вам, что это.
Jag ska säga er vad det är.
Иешуа – это основание.
Иешуа, han är grunden.
Еврейские верующие – это стены.
Och de hebreiska, judiska troende, de är väggarna.
А верующие из народов – это крыша.
Men de troende av folken, hedna folken, är taket.
Стены не могут без крыши.
Väggarna kan ingenting göra om inte taket finns på plats.
Но и крыша не может быть без стен.
Även taket klarar sig inte utan väggarna.
Поэтому настоящая церковь Христова,
den sanna Kristi kyrka alltså,
осознает,
den erkänner,
необходимость быть с Израилем,
att det är viktigt och oumbärligt att vara tillsammans med Israel.
Я не говорю о политическом Израиле.
Jag talar inte om det politiska
Israel. Мы молимся за политический Израиль.
Vi ber för det politiska Israel, det gör vi.
Вы знаете, христиане меня смешат иной раз, мои братья и сестры.
Och det är faktiskt många kristna som kommer till mig.
Они думают, что они знают лучше, какой премьер-министр нам нужен.
De tror att de vet vilken som blir bästa premiärministern i vårt land och vet det bättre än oss själva.
Извините,
ursäkta, kära vän.
Но вы не знаете лучше, чем мы.
Men ni kan inte
veta
situationen bättre än vi själva gör.
Мы живем внутри там.
Vi bor ju där, vi finns ju där hela tiden.
Мы молимся о Израиле.
Vi ber för det. Сюда политика Израиля.
Но когда мы говорим о скинии, мы сегодня слушали брата, он сказал интересно.
Men när vi talar om hyddan, tältet, vi hörde också vad broder sa det intressanta.
Он сказал, что Бог разбудил его 2 недели назад.
Att Gud väckte honom för ett par veckor sedan med detta budskap.
И сказал, что нужно соединить мессианских и христианских братьев.
Att det behövs en förening mellan de messianska troende och den kristna kyrkan.
Messianski есть разные.
Det finns messias troende på många olika.
Как и христианский.
Och även bland de kristna finns det ju många falanger.
Фарисеи есть везде.
Och det finns fariséer lite överallt.
Det är normalt.
Det är
Но самая главная идея – это строить скинию. Когда мы вместе, Бог восстанавливает скинию.
Men själva grundprincipen är detta, att tillsammans som kristna och messias troende var med och bilda denna Davids hydda.
У мессианских евреев, простите меня, но за мою, может быть, надменность такую, ну, у мессианских евреев есть чему научить сегодня христиан.
Det finns faktiskt hos oss messias troende judar någonting att lära ut till den kristna kyrkan.
Это очень важно.
Det är faktiskt viktigt att veta detta.
Это было тогда во время деяний.
Det fanns, det var likadant på apostlagärningarnas tid.
Апостолы, они были евреи.
Апостолы var ju judar allesammans.
И они видели это.
De såg.
И они учили это.
Давайте
пойдем в 12 главу Бытия.
Vi går till 12 kapitlet i första Мосебок.
Бытие, 12 глава. Аллилуйя. Здесь написано.
Där står det skrivet.
Амен. Слава Богу. Бытие 12, 6 стиха.
Den sjätte versen.
И прошел Авраам по земле сей до места Шхема до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи.
Fortsatte Abraham in i landet ända till Shekems område, till Mores terebint.
И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему.
Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sade: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom.
But now see, оттуда двинулся он к горе на восток от Бейт-Эля и поставил шатер свой так, что от него Бейт-Эль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа.
Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altar åt Herren och åkallade Herrens namn.
Он ставит свой шатер.
Han reste sitt tält
между западом и востоком.
Mellan öst och väst.
Это скиния Давида.
Davids hydda skulle vi kunna säga.
И он пророчески приносит жертву.
Och han frambär på ett profetiskt sätt offret.
Которое говорит о Иешуа.
Som talar om Иешуа.
Через которого соединится Яафет и Шем.
Genom vilken förenar sig Sem och Jafet.
Через которого Яфет войдет в скинию Шема.
Där kommer alltså Sems hydda att visa sig.
Поэтому он ставит там скинию.
Därför så reser han sitt tält där, mitt emellan väster och öster.
Это все пророческий образ.
Det är profetisk handling kan man säga.
И поэтому в Ефесянах написано.
Och därför står det i Efesierbrevet.
Что через Иешуа.
Att genom Jesus, genom Yeshua,
мы стали одним целым.
Har vi blivit ett.
Что такое скиния?
Vad är tältet?
Сука, сука.
Vad är сука?
Тält. Когда ты входишь в еврейскую суку, еврейскую сука, табернакль.
En hebreisk tälthydda.
Там есть определенная еда. Кошерная.
Där finns det den mat som är kosher och ren som man ska äta när man är där.
Духовная еда должна быть кошерной.
Vår andliga mat, det ska vara ren mat, mina vänner.
Чистым словом.
Det ska vara det rena ordet, eller hur?
Что там есть в скинии?
Vad finns där i tabernaklet?
Там есть хозяева. Хозяева.
Där finns ju хозяева, naturligtvis.
Там есть гости.
Där finns det gäster.
Там есть разные красивые вещи.
Da finns bad folk, da finns gäster, da finns vackra ting.
Но смотрите, что сделал Иешуа.
Men se vad Yeshua har gjort.
Иешуа взял церковь внутрь шатра Шема.
Han, Jesus, Yeshua, han förde Jafet in i Sems ytta.
И Павел говорит.
Och Paulus säger.
Вы уже не пришельцы.
Ni är inte främlingar och gäster.
Вы уже не чужие.
Ni är inte främlingar och gäster längre.
Вы свои Богу.
Ni är Guds egendom och hans eget folk.
Но до сих пор там кошерная духовная еда.
Men det ska fortfarande vara ren andlig mat.
Halleluja. Потому что еда никогда не меняется.
För födan, Guds föda till oss, den ändras aldrig.
И питье никогда не меняется.
Och drycken ändras aldrig.
Это есть хлеб жизни Иешуа.
Det är livets bröd, Иешуа.
И это та скала, откуда выходила вода.
Och det är klippan som vattnet strömmade ut ur.
Messia, Христос.
Messias, Christus.
Amen.
Amen.
Give me shot, please. Я хочу вам показать одну вещь. Thank you. You receive something tonight?
Amen.
God bless you. Thank you for your receiving. Thank you for your blessing.
Tack för att ni tar emot det jag säger om mig.
We are in Christ.
Vi är ett i Kristus.
We need your prayer.
Vi behöver era förbön.
We need your support.
Vi behöver ett stöd.
Somebody needs to say on the world and in the world about Israel something good.
Det är bra när roligt folk vill komma och säga något gott. Om Israel.
Amen. Okej, okay, jag хочу вам показать вот этот инструмент.
Jag ska visa er det här instrumentet.
Откуда он начался?
Var kommer det ifrån, tror ni?
Он начался с того места, где Авраам хотел принести Исаака в жертву.
Det är faktiskt från den plats där Abraham befalldes att offra Isak.
Бог остановил Авраама.
Gud hindrade Abraham i sista ögonblicket.
И Авраам увидел запутавшего барана там в кустах.
Och då fick Abraham syn på en bock, en vedur,
som hade
fastnat i ett snår.
Два.
Med två horn.
Две трубы.
Två trumpeter kan man säga.
Одна звучала на Синае. Синай. Одна звучала на Синае.
En tutade man i vid Синае.
Вторая будет звучать, когда Машиах будет возвращаться.
Och det andra kommer att höras när Messias vänder åter.
Поэтому Фессалоникийцам написано.
Därför står det skrivet till Фессалоникийцам.
Когда архангел вострубит.
När ärkeängens röst och en Guds basun
ljuder,
då kommer han tillbaka.
Это называется шофар.
Шофар heter det här ordet.
От слова лишапер. Лишапер.
Ordet лишапер.
Это значит улучшить.
Det är att förbättra.
Сделать лучше.
Att göra någonting bättre.
Сегодня мы слышим шофар Божий.
Man hör Guds röst, Guds signal.
Мы слышим слово Божье, это как шофар.
Vi hör Herrens ord och det är шофар i våra liv.
Для того, чтобы улучшить нашу жизнь.
För att vårt liv ska förbättras.
Чтобы восстановить нашу жизнь.
För att vårt liv ska återupprättas.
Шофар здесь узкий.
Här finns смотрите. Ett litet munstycke.
Здесь он широкий.
Det är smalt på ena ändan, trångt och brett på andra.
Здесь узкий.
Där är det trångt.
Здесь широкий.
Och där är det brett.
Это то, что сказал Давид.
Det är som David sa.
Из тесноты возвал я Господу.
I i det trängda läget så åkallade jag Herren.
И он услышал меня.
Han hörde mig.
И на пространное место вывел меня.
Och han ställde mig på rymlig plats.
Это то, что произошло в Египте.
Det var det som hände i Egypten.
Египет на иврите это Мицраим, узко.
De hade det trångt där som slavar i Egypten.
Писание говорит, что евреи возопили к Богу.
De åkallade, de klagade inför Gud.
И Бог услышал.
Och Gud hörde
deras rop. И вывел Израиль.
Och så gav han dem denna öppning, denna frihet.
Я хочу, чтобы он играл нам что-то аккуратно. Сейчас мы будем молиться. Please, please. Yeah? Это мой гуслист. Это мой гуслист. Мне как Елисею нужен гуслист.
Lisa behöver jag ha någon som spelar för att få komma
hem. Давайте встанем на свои ноги.
Vi kan väl stå upp tillsammans inför Herren.
Мы нужны друг другу.
Vi behöver varandra, mina vänner.
Мы нужны друг другу.
Vi behöver varandra.
Я ценю то, что вы есть у меня.
Jag värderar högt att ni är här och att ni öppnar er hjärtan för mig.
Пусть Бог вас благословит.
Och Herren välsigna er rikligen. Ditt ord är sanning.
Освети нас истиной твоей.
Upplys våra ögon med ditt ord.
Твое имя свято.
Och ditt namn är heligt.
Ты верный Бог.
Du är den trofaste Gud.
Мы нуждаемся в тебе, Господь.
Vi behöver dig, Herre.
Пусть твоя сила наполнит это место.
Må din kraft finnas här och fylla oss alla.
Halleluja. Halleluja. Oh, Reba Basu.